Kritiserat journalsystem inom vården infördes trots personalens larm om brister. Nya motstridiga besked om Irankriget från president Trump. Och i Göteborg är politikerna oense om hur notan på flera miljarder för en ny arena ska betalas. Här är Ekots nyheter måndag morgon. Trots att vårdpersonal larmade om risker i journalsystemet Cosmic så infördes systemet och problemen finns kvar, säger läkare från 9 regioner som infört systemet de senaste 1,5 åren efter en gemensam upphandling. Kim Busk Madsen är ögonläkare vid Falu lasarett i Dalarna.
Det var ju en stor frustration bland alla involverade. Varför skulle vi överhuvudtaget vara med eftersom man ändå inte lyssnade?
9 regioner, bland annat Dalarna, Västernorrland och Halland, upphandlade tillsammans journalsystemet Cosmic och började införa det under 2024.
Kim Busk Madsen och annan vårdpersonal från de 9 regionerna valdes ut för att ge feedback och lyfta risker med systemet innan det infördes.
I vårt gamla journalsystem tog det 6 eller 7 klick och skanna ett dokument. I Cosmic tar det 54 klick.
P4 har varit i kontakt med läkarföreningarna i de här regionerna. Många säger att de problem de varnade för fanns kvar när systemet sen infördes. Till exempel för många klick och att patienter inte får korrekt medicinering.
Det är en administrativ bajsmacka att jobba i systemet.
Jenny Hedgren Rönnlund är ordförande i Norrbottens läkarförening.
Det var också därför reaktionerna blev ganska starka.
I Dalarna är Daniel Svedin ordförande för Läkarföreningen.
Det här är det största fiaskot som vi har upplevt i Dalarnas hälso- och sjukvård, alla kategorier.
Anette Hägglund Sundin är operativ chef för regionernas samarbete.
Ambitionen har hela tiden varit att vi ska lyssna på alla och att också förklara beslut eller prioriteringar som görs under resans gång.
Efter införandet ska de under 2026 fixa de problem som finns kvar i systemet, säger hon.
Det är vår högsta prioritet.
Cambios produktchef Thomas Block skriver på mejl att de tar kritiken på största allvar. Men att mycket av kritiken som riktats mot Cosmic handlar om hur systemet har införts och att systemet funkar väl på andra ställen.
Reportrar Lisa Linder Lindberg och Theo Sundblad, P4. Vi går utrikes. USA sägs komma att tillåta en rysk oljetanker fylld med råolja att lägga till vid en hamn i Kuba. President Donald Trump sa i natt, enligt nyhetsbyråer, att USA inte har något problem med att olja levereras till ön. Och så här säger vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin om vad vi känner till så här långt.
Det vi vet är att det är en ryskägd oljetanker med 730 000 fat råolja ombord. Och den har ju närmat sig ön i flera dagar. Nu när jag var på Kuba förra veckan så var det många som pratade om det här fartyget, eftersom att det varit en stor fråga om det kommer släppas igenom av amerikansk kustbevakning eller om det kommer stoppas. För det hände nyligen med en annan oljetanker som då eskorterades bort på väg mot Kuba. Så att USA har ju hotat med sanktioner mot länder som exporterar olja till Kuba, och det fanns oro för att det skulle hända även här. Men det verkar vara så att Donald Trump då har gett order till kustbevakningen om att de ska låta det här fartyget gå igenom. Sen vet man ju inte riktigt, det här är uppgifter till New York Times. Man vet ju inte riktigt om det är en generell policyändring eller ett undantag. På det här som Trump sa nu så lät det mer som att det var det senare, det vill säga att faktiskt undantaget. Han sa ungefär att ja, om det är något land som skickar en last med olja till Kuba för att de måste överleva, så kan jag väl vara okej med det.
Och det här skulle ju då kunna innebära ett stopp för den blockad som inleddes i vintras. Vad betyder det för Kuba i så fall?
Det här oljan som nu kommer räknas räcka kanske upp till en månad för värmekraftverken, som ju utgör Kubas energisystem. De drivs på diesel, majoriteten av dem. Det har ju varit strömavbrott hela tiden de senaste veckorna. Det har varit oro för att sjukhusen som behöver diesel för sina generatorer inte kommer klara av det. Och sen har ju den här blockaden slagit väldigt hårt mot livsmedelsförsörjningen, som ju också är beroende av diesel, traktorer och lastbilar som ska köra ut mat. Även den här maten som Kuba har fått i humanitär hjälp från bland annat Mexiko har ju inte kunnat köras ut, eftersom att man är beroende av bensin eller diesel för att kunna göra det. Sen utöver det rent praktiska så tror jag också för Kuba att det är en viktig politisk gest. Alltså att man faktiskt visar att titta, vi har en allierad i Ryssland. Förra veckan när jag var på Kuba så var det många som frågade sig varför ingen av våra allierade länder har kommit i undsättning.
Latinamerika-korrespondent Lotten Collin som jag talade med tidigare under morgonen. Och under natten har en person dödats i samband med en iransk attack mot ett kraftverk i Kuwait, uppger lokala myndigheter. Attacken mot Kuwait ska ha orsakat stora skador på kraft- och avsaltningsverk. Och även Saudiarabien och Israel uppger att de bekämpat robotar från Iran under natten. Och från Irans huvudstad Teheran kommer samtidigt uppgifter om nya israeliska attacker som ska ha förstört eller som ska ha stört elförsörjningen och orsakat stora strömavbrott. Och USAs president Donald Trump kommer med nya motsägelsefulla uttalanden om kriget i Iran. Vid en pressbriefing sa Trump att USA är nära en överenskommelse med Iran, men han sa också att förhandlingarna kanske inte leder någonstans.
I think we'll make a deal with them, pretty sure. But it's possible we won't.
Förhandlingarna med Iran går extremt bra, sa Donald Trump till reportrar ombord på presidentplanet Air Force One. Jag tror att vi kommer göra en deal med Iran. Jag är ganska säker på det, men det är möjligt att vi inte gör det, sa Trump. De olika beskeden från Trump om förhandlingsläget kommer samtidigt som USA fortsätter att förstärka militärt i Mellanöstern. Enligt Washington Post finns det nu konkreta förberedelser för att skicka in amerikanska marktrupper för en markoperation som kan pågå i flera veckor. Men något beslut om att gå in i Iran är inte fattat. Trump säger i en intervju med Financial Times att det han skulle vilja göra är framför allt att ta Irans olja. Ärligt talat, det jag föredrar är att ta oljan i Iran, säger Trump till Financial Times. Han jämför det tänkbara scenariot med situationen i Venezuela, där USA tagit kontroll över oljeindustrin. Trump upprepar att hans främsta mål med kriget i Iran är att hindra regimen från att skaffa kärnvapen. Tidigare har han också sagt att han vill se regimskifte. Nu hävdar han, utan att presentera klara belägg, att det målet redan har uppnåtts.
We're dealing with different people than anybody's dealt with before. It's a whole different group of people. So I would consider that regime change. And frankly, they've been very reasonable.
I förhandlingarna med Iran har vi att göra med andra människor än förut, så jag skulle betrakta det som regimskifte, sa Trump. Gina Lindberg, Washington.
Sverige igen. En polisman som enligt Dagens Nyheter under flera år på sin fritid arbetat som instruktör på en skjutbana där personer från flera kriminella gäng var kunder har tagits ur tjänst och stängts av, meddelar polisen. Beslutet kommer efter Dagens Nyheters granskning och enligt tidningen har skjutbanan förekommit i minst 30 utredningar om vapenbrott och mord under åren 2010-2023, där misstänkta gärningsmän på olika sätt har kopplats till platsen. En explosion inträffade vid en port till ett flerfamiljshus i stadsdelen Ronna i Södertälje i natt, uppger polisen. Det finns inga uppgifter om personskador, men det ska ha blivit skador på fastigheten. Polisen arbetar på platsen, men ingen misstänkt är gripen. Under påskveckan väntas hushållen i år handla för över 1,1 miljarder kronor mer än under en vanlig vecka. Det visar en ny prognos från branschorganisationen Svensk Handel. Och försäljningen av godis ser också ut att slå nya rekord. En av dem som vill ha just godis i påsk är Erika.
Mandelmassa, något chokladägg, allt det klassiska gamla påskgodiset. Och mycket godis.
Ja, godis är för många ett självklart inslag under påskhelgen. Men det är inte bara lösgodiset som lockar hushållen till butikerna. Enligt en ny prognos från Svensk Handel väntas dagligvaruhandeln omsätta omkring 9,5 miljarder kronor under påskveckan. Att momsen på livsmedel tillfälligt sänks den 1 april spås i handeln en extra skjuts och varken lågkonjunktur eller ett osäkert omvärldsläge verkar dämpa köplusten. Det säger Brill Ivarsson, gåvoexpert på Svensk Handel.
I oroliga tider så tror jag att högtiderna blir allt viktigare, både för oss konsumenter, att vi faktiskt ser till det vi har och värnar om det, våra familjerelationer, men också för svenska handlare.
Påsken är en av årets stora mathelger och äggen fortsätter att dominera på påskbordet. Enligt Svensk Handels prognos tycker 6 av 10 att ägg är ett måste och även sill och köttbullar är populära inslag. Men Per Alnevik, Bosse Törn och Yvonne Gustafsson har andra favoriter.
skaldjur och lax.
Prinskorven?
Jag älskar ju skaldjur, så att räkor, det ska man inte missa.
I år väntas vi också handla ännu mer godis än i fjol. Under påskveckan beräknas försäljningen nå över 1,1 miljarder kronor, vilket är en ökning med nära 20% jämfört med förra året. Och en som ser fram emot att bli uppmärksammad i påsk är Erika.
Jag hoppas att jag får ett påskägg. Ett stort.
Reporter Anna Grönberg. Liberalerna i Habo lägger ner för att istället bilda ett nytt fristående lokalt socialliberalt parti som ska heta Lokala Liberaler Habo kommun. Det här beslutades under ett medlemsmöte igår kväll. Samtliga 10 aktiva medlemmar följer med till det nya partiet, rapporterar P4 Jönköping. Och bakgrunden är att lokalavdelningen är besvikna över Liberalernas uppgörelse med Sverigedemokraterna. Vi vänder blicken mot Island som för första gången beslutat om en försvarsstrategi. Landet som varit medlem i NATO sedan starten 1949 och som saknar ett eget militärt försvar har genom åren förberett sig inför vulkanutbrott och andra naturkatastrofer. Men nu finns också andra hot, säger försvarschef Jonas G. Allansson.
The main concern that we have, like most other allies, is the military threat from Russia, but also the hybrid threats that we see.
Jonas G. Allansson står inne i en betongförstärkt hangar på Keflaviks flygbas. Han berättar om det militära hotet från Ryssland och oron som finns för rysk hybridkrigföring, exempelvis hackerattacker. Den nya strategin handlar bland annat om att ytterligare stärka banden till sina NATO-allierade, att stärka det civila försvaret och att se över och eventuellt anpassa lagar och regler. Kriser är inget nytt för landet med runt 30 aktiva vulkaner, men nu känner man alltså en annan typ av hot, förklarar Jonas G. Allansson.
We have, you know, very harsh weather conditions, volcanoes, avalanches and so on and so forth. But the new reality is of course that we are dealing with a human-made threat.
Vid en busshållplats i Reykjavik träffar jag Steintor Erlingsson. Han ska snart fylla 60 år och säger att han inte är rädd för Kina eller Ryssland. Men Donald Trumps tal om att ta över Grönland gör honom rädd när han tänker på hur utsatt Island är.
For the first time in my life I felt fear of Iceland being so defenseless as we are because of the Americans and the way Donald Trump behaves.
Reporter Mikael Eriksson. Vi ska till Göteborg och det rör ett nytt arenaprojekt som kan kosta uppemot 14 miljarder kronor och som politikerna skakat hand om. Men de kan inte komma överens om hur det här ska betalas. Den ena sidan vill sälja av fastigheter och mark och den andra vill låna pengar.
För mig är det givet att man kommer låna till majoriteten av de här investeringarna.
Det säger Daniel Bernmar från Vänsterpartiet som är ett av de 6 partierna S, V, C, L, D och M som tagit i hand på det stora arenaprojektet i centrala stan. Projektet innebär bland annat att en ny stor arena och ett nytt stort badhus byggs och att sedan Skandinavium och Valhallabadet rivs. Axel Josefsson från Moderaterna håller inte med.
För mig är det väldigt viktigt att vi håller nere lånefinansieringen så mycket som möjligt.
Projektet kan allt som allt kosta upp mot 14 miljarder och räknar man ihop alla delar skulle det bli ett av Göteborgs dyraste byggprojekt någonsin. Exakt hur det ska betalas är alltså inte klart. Ett ärende med förslag på olika strategier har varit uppe på totalt 4 kommunstyrelsemöten men skjutits upp varje gång. Arenapartierna förhandlar men har hittills inte kommit överens om ett gemensamt yttrande. Men Axel Josefsson tror ändå att förhandlingarna snart är i hamn.
Vi är överens om stora delar av det här och vi har några detaljer som vi fortsätter behöver diskutera.
Reportrar Carl Martinsson och Alice Lundberg, P4 Göteborg. Det blir mestadels mulet väder idag med tidvis nederbörd över landet. I Götaland, sydöstra Svealand och upp längs Norrlands kustland faller nederbörden främst som regn med inslag av blötsnö. Och i övriga landet blir det blötsnö eller snö. I söder följs sen nederbördsområdet under eftermiddagen av skurar. Och vi får allmänt mellan 2 och 7 plusgrader. I fjälltrakterna mellan 4 minus och 2 plus.
Vi fortsätter den här timmen och hoppas att